Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Islossning görs möjlig tack vare Electrolux Home Skellefteå.
Islossning. Hockeysnack från Norran med Adam Savonen och Arvid Marklund.
Ja, det är dags för avsnitt 18 i vår podcast Islossning. Och den här gången har vi ingen mindre än andra tränaren Andreas Falk på besök. Välkommen hit.
Tack så hemskt mycket.
Och Arvid, comeback efter att ha missat två avsnitt.
Ja, precis. Jag var borta lite sjukskrivning, men tillbaka här känns kul. Kul att du är här, Andreas. Mm. Kan man säga näst hetaste Andreas just nu i Skellefteå AIK, eller?
Ja, det skvallar som det. Det ryktas som det.
Ja. Men jag tänkte ta lite faktakoll här på dig. Fullständigt namn börjar med.
Andreas Falk. Inget mellannamn.
Okej, det är lite ovanligt ändå.
Ja, jag har nämnt det till min mamma och pappa, varför det inte blev några andra namn. Men de hade ingen riktigt bra ursäkt för det. Jag hade gärna velat haft, min farfar hette Ivan. Mm. Så det hade jag gärna velat lägga till. Jag har faktiskt kollat upp och eventuellt lägga till det bara som en jag hann ju aldrig träffa min farfar, men ja. Han verkade vara en trevlig gubbe. Mm.
Ja, ja, men då får vi se om det dyker upp ett andra namn i framtiden.
Ja,
då.
Precis.
Hur ser familjen ut?
Fru Jenny kommer från Skellefteå, från Sjungande dalen. Mm. Jag har en stora syster, en mamma och pappa. Mm. Mina barn, Juni är... Nu ska man komma ihåg nu. Född 2014. Eller hon är 17. Hon är ju 6 år. Mm. Och sen har vi Elise. Hon är 9, fyller 10 här nu. Och sen har vi katt och hund och Volvo och villa.
Okej. Okay. Alla boxar i checkade.
Ja,
där.
Alla boxar i checkade.
Ja, men då är det fullt upp hemma, kan man förstå.
Ja, det är det. Vi har en hundvalp. Så hon är ju, vad är hon nu då? Hon kan vara 15 veckor nu. Så att det är ju full rulle. Mm. Och samma sak med barnen, med aktiviteter och annat.
Var det Robban Olsson och de som inspirerade till hundvalp? Jag vet att han är ute och går med hunden var och varannan dag där.
Ja, men jag, vad ska jag säga? Jag, när vi flyttade tillbaks från Tyskland till Jönköping. Då hade jag ganska mycket tid att jaga. Mm. Och då jagade med min granne faktiskt. Han hade född upp taxar och jagade med taxar. Så då var jag väldigt inne och på att vi skulle skaffa en tax. Mm. Men då blev det faktiskt att vi tog över en katt istället.
Okay.
Och så var jag lite så här låst tills nu. Så lyckades vi övertala fru och barn att men jag vill nästan nog skaffa en liten tax nu. Mm. Så då hittade vi en bra uppfödare nere i Skåne.
Okay.
Så vi åkte hem till den. Så att det är bra sällskapshund. Nu är den ganska liten, väger ju bara 5 kilo. Mm. Vägde 2,5 när vi fick den, så var väldigt liten. Mm. Men tanken är väl att det ska ut och jaga med henne sen.
Mm. Ja, men spännande. Mm. Du, var är du från ursprungligen?
Jag är från Huddinge utanför Stockholm. Mm.
Moderklubb?
Huddinge Hockey.
Vad har du för favoritmat?
Ja, men lasagne gillar jag ju. Det är så gammal klassiskt. Men sen när man blir lite äldre, även om smaklöken har blivit mognat.
Ja.
Nej, men så jag gillar att laga mat. Mm. Det gör jag. Jag gillar ju råbiff. Sen har jag ju väldigt mycket vilt i frysboxen, så att det blir ju att göra olika slags grytor och annat. Så att, och sen har vi sommarhus på västkusten, så jag gillar ju skaldjur också. Mm. Så att jag är allätare, så det är svårt att säga. Men skulle jag liksom, den klassiska frågan, om du bara fick äta en rätt eller liksom då pasta och köttfärssås, den kan man ändå mixa med, göra någon slags lasagne och ändå, alla har väl olika recept på köttfärssås.
Ja, exakt.
Jag ska välja något, så är det nog det ändå.
Italienska köket där.
Ja, italienska köket, ja, precis. Ja,
lasagne funkar alltid gott. Mm. Du upplevs som en ganska vältränad och som hockeyspelare var du väldigt noga, känns det som, att ha någon favoritstyrkeövning i gymmet.
Oh. Alltså jag brukar glida våra killar i laget på min tid.
Det var inte så länge sedan.
Nej, det var inte så länge. Då tävlade vi mycket om vem som kunde lyfta mest på bänkpressen. Mm. Den övningen känns lite bortglömd.
Verkligen.
Den är lite old school.
Ja, den är lite old school. Jag gillar ju att köra. Jag hade, efter jag la av så fick jag något problem med axeln. Så jag hade svårt att köra den. Men nu har jag hittat tillbaks. Mm. Jag ska försöka komma upp till... Jag är inte jättestor, men jag lyckades ändå trycka upp 115. Det var bra för mig.
Ja.
Så jag ska försöka komma tillbaka i den i alla fall. Så att, men annars överlag så gillar jag, att springa och röra på mig.
Mm.
Olika testformer. Mm. Jag har det lite som rutin på bortamatcher eller hemmamatcher. Att, mellan att jag kommer till hallen till att matchen startar så brukar jag sticka iväg och lufta lungorna lite. Och fundera på olika scenarier med matchen och processa sådana saker.
Mm.
Men du brukar väl göra det lite grann fortfarande, för när jag var på de borta matcher där som man kommer, då har man stött på dig i högt tempo där, inte allt för långt från matchstart.
Nej, men precis. Nej, men jag brukar väl ha en rutin att när grabbarna sticker ut och kör matchvärmning, det är ju, om det är en 7-match så är det ju 20-60 eller 20-7. Så då brukar jag försöka komma där vid halv där någonting. Det är ju en ganska lång... Om man säger förberedelse för matchen egentligen sker ju på morgonen och dagen innan, då vi sätter liksom nycklar för matchen. Och sen på morgonen är det liksom fin justering. Så vi har ju snackat och processat väldigt mycket motståndare och hockey. Så när man kommer till hallen så är det inte annat än mediasaker som Robban har hand om. Och eventuellt då som på hemmamatcher, då måste jag starta lite tidigare, för då har vi ju upp till diverse... sponsorer eller restaurangen eller barerna som vi ska in och prata till.
Mm.
Så att innan matcher är det faktiskt ganska lugnt. Mm. Så det är skönt att det finns en liten lucka där att sticka ut och springa.
Känns som att det är någon tradition också som Skellefteå AIK har haft. Man har alla, men de flesta tränare var ganska bra på att träna. Liksom. Mm. Man brukar träffa Stefan Klockar ut och springa, även Bert Robertson. Och liksom. Mm. Där var det liksom nästan lite grann en tradition bland de, i alla fall sista 5-6-7 åren av tränare som har varit där. Så att, det är bra att du för den vidare.
Ja, jag för den vidare.
Mm. Avslutningsvis, har du någon idol?
Alltså jag är ju, min idol är ju fortfarande, det är ändå Wayne Gretzky. Han var ju på någon, Adam du är ju ett lexikon när det gäller hockey. Han var ju på någon så här, någon världslag som åkte runt och turnerade i världen. Det var, vad kan det vara, det måste ju varit länge sedan alltså. 25 år sedan någonting. Och då vet jag att han kom till Globen och jag vet att jag stod där de går ut på isen. Så var jag som liten grabb och få se Wayne Gretzky live med den här hjälmen, alltså det var liksom speciellt.
Ja, ja.
Så då har man liksom ändå sett upp till honom. Det är ju verkligen en legend liksom.
Ja, det är väl den största vi har inom hockeyn.
Ja, precis.
Och Jocke Lindström har ju haft honom som tränare. Han berättar ju i sin bok där att han har ju faktiskt, han stal en klubba som det står Gretzky på som han har i eget förvar hemma. Det är också ganska coolt.
Ja, det är coolt.
Klart. Ja. Nej, men det är stort då sett Gretzky. Han rankas ju som nummer ett av alla genom alla tider och tillhör ju idrottsvärldens stora, får man ju lov att säga.
Mm.
Ja, men då tack för det. Det var faktakollen, kan vi sätta en check på där.
Mm.
Precis, och vi ska hoppa på lite vardag. Du är ju assisterande tränare till Robert Olsson och då spontant kan vi undra, kan du precisera lite exakt vad just din uppgift innebär?
Mina arbetsuppgifter är egentligen att jag har hand om skillsträning. Alltså forward, jag har hand om alla forwards individuell träning. Även hand om alla forwards individuella utvecklingsplan. Där vi går igenom saker som en viss individ vill förbättra och följa upp det under säsong. Jag sitter väl ungefär 4 gånger under en hockeysäsong och sen en gång under sommaren med fysteamet och Robban och planerar. Men det är det som jag har hand om. Jag fick efter år 2 när Pierre och Robban kom in så blev det att boxplay hjälper jag och Pierre jobbar med det. Och sen har jag egentligen hand om spelet utan puck, allting som har med, när vi inte har pucken, hur ska vi kunna få tillbaka pucken eller hur ska vi kunna göra det svårt för motståndare att spela sig ur sin egen zon, hur gör de i mitt zon, hur ska vi kunna stänga ner det, återkoppla med backcheck, hur ser det ut med det, Och sen är det en liten gråzon där vid blåa, försvarsblåa, där tar ju Pierre över. Så där brukar han och jag brukar samarbeta lite om vad som försiggår där. Jag brukar prata med honom under matcher till exempel, men vad upplever backarna det? Ja, men de kanske, ja, de kommer jättemycket på högerkanten, eller de kommer väldigt mycket flygandes genom mittzon. Då måste jag titta igenom och återkoppla det och försöka justera det så mycket som möjligt.
Så lite mer offensivt försvarsspel kan man säga?
Ja, nej, men precis. Alltså forecheck, backcheck, mittzonspress, även hand om tekningar till exempel. Mm. Hur gör vi offensivt och defensivt och så. Mm.
Den här individuella handlingsplanen, då sitter med spelare inför säsongen då, alltså alla liksom, och då får de liksom berätta liksom att jag vill bli bättre på det här, bättre teknik eller avslut eller vad det kan vara, eller du får förklara lite mer detaljerat.
Nej, men det kan väl vara allt, vad har du för styrkor, vad vill du förbättra? Ofta så kan man ju, när en spelare kanske inte riktigt har hittat sin form eller någonting, då är det ganska bra att gå tillbaka till vad gör den här spelaren när du gör saker bra. Och försöka liksom hitta nycklar för att komma tillbaka till rätt spår, men också utveckla vissa saker och påminna dem om saker som gör att han blir en bättre hockeyspelare. Och det kan vara allt ifrån hur du åker skridskor, hur du gör en snabb vändning, vad har du blicken, vart placerar du dig i offensiv zon och så vidare och så vidare. Det kan vara allt möjligt. Och sen kan det även vara fysiska saker som du måste jobba med på gymmet för att du ska kunna då få en bättre snabbhet till exempel på skridskoåkningen. Då måste du också gymma på det och träna på det. Så att, då har man också en plan med fysteamet då. Försöka lägga ihop ett pussel så att vi får ut det bästa av alla spelare.
Ja, det verkar vara ganska spännande och lite grann experimentellt också. Det finns inga liksom givna svar, utan individuellt och även lite nytänkande. Lär det finnas utrymme för det här?
Ja, men precis. Alltså, det gäller ju och dagens, jag ska säga att dagens spelare är ju mer intresserade. Och alltså, stannar ju ganska länge efter en avslutad lagträning till exempel, jobba på detaljer. Vi kliver ju oftast på kvart över 10 har vi skillsverksamhet. Kvart över 10 till kvart i. Så en halvtimme ungefär. Och sen har vi lagträning ungefär en timme. Och sen efter det så får de välja fritt. Och det är väldigt mycket som stannar kvar och jobbar på detaljer och nöter på saker. Så att de är medvetna om vad de behöver jobba och träna på, och är ganska sugna på att göra det också. Så att, jättekul att jobba med.
Det handlar väl också att de ser väl att det ger resultat, att liksom lägger man fokus på de här både stora men små detaljer så får det liksom effekt, och det är klart att då blir man väl mer intresserad att fortsätta göra det också. Så att det är väl en
och det är ju så, alltså det skiljer ju, alltså klart att det skiljer på spelare, men alltså själva utförandet har ju blivit otroligt alltså bra, alltså det är helt otroligt alltså. Allt från vändningar till skott, alltså visst att klubban hjälper till mycket, från en träklubba till första kompositklubben som kom till sig nu. Ni som spelar golf kan ju jämföra det med en förlåtande drive till exempel. Alltså det är ju jättestor skillnad. Du får ju väldigt mycket gratis av klubban, men då gäller det ju också att kunna utnyttja det. Det är ju, jag kan väl säga att vad kan en U13-spelare skulle nog kunna skjuta ett slagskott från blå linjen och träffa plexiglaset, men på min tid när det fanns en träklubba, så det var ju J18 kanske som man, några skulle kunna fixa det.
Ja.
Men nu är ju klubborna gör ju väldigt mycket jobb, så att nej.
Intressant.
Vi ska titta lite grann på resultatet så här långt. Jag spelar 16 matcher. Facit är 26 poäng. Vad är din analys av första fasen av den här säsongen?
Ja, men analysen som alla är medvetna, det är väl att vi inte riktigt får till det offensiva spelet. Defensiven är jag jättestolt över. Alltså, den sitter på plats. Men det är offensiven som inte riktigt fått att lossna. Av olika anledningar. Jag tror jag sagt det tidigare till dig, Adam, att man sätter ju en plan ungefär under en hockeysäsong, och speciellt under försäsong, vad vill man gå igenom, och vi i ledarteamet är ju ganska starkt övertygade om att sätta en bra defensiv, det är ju där man ska börja. Så att under alla mina år som jag jobbar med Robban så har vi kommit överens om att vi ska lägga mycket fokus på det defensiva spelet. Alltså det ska sitta. Det är ingenting som vi ska behöva jobba med under november eller januari eller till och med i april. Utan det ska sitta. Och sen successivt innan det här uppehållet faktiskt i november, då börjar vi jobba mer. Det är inte så att vi inte jobbar med spelet med puck, men då börjar vi kanske mer lyfta saker som är extra viktigt för det offensiva spelet. Och det har vi väl kanske inte riktigt lyckats med. Det offensiva spelet har ju inte riktigt lossnat. Så det har vi börjat lyfta med nu till de senaste 3-4 veckorna.
Det är ju ytterligheternas säsong det här, med tanke på att defensiven har ju varit exceptionell. Ni har alltså släppt in minst mål i SHL, till och med mindre än Luleå. Och snittet är ju, ja, ni släpper inte ens in 2 mål per match. Medan offensivt är ni också sämst i SHL och har knappt gjort 2 mål per match. Mm. Så på så sätt är det ju en ganska absurd säsong.
Mm. Ja, nej, men jag håller med, och det är ju, alltså det är lätt att bli frustrerad. Alltså jag tycker att gruppen har ju har jobbat tålmodigt, och vi försöker ge dem nycklar och boosta dem på de spelarna som vi vill ska producera. Det är väl klart, om man går igenom individuellt spelare för spelare, så är det inte bara vi, utan de själva har ju velat ha mer produktion framåt. Vi jobbar tålmodigt. Vi får ju säkert in några extra spelare här som kan addera lite självförtroende och spets på de delarna, så kommer det nog lossna till slut.
Men var det, om man tänker, var det, eller jag ska inte säga att det är väntat, men att det kanske ska se ut lite så här med tanke på att gick in med säsongen med en backuppsättning, liksom man fortsätter med samma spelare. Mm. Det är liksom Pellika som har tagit steg upp och Högberg ut, målvaktssidan liksom, ja, men Linus Söder som vann årets målvakt i fjol. Mm. Så stabiliteten defensiv känns som att den fanns ju redan. Försvinner en del offensiva spel, Jocke lägger av, upp Möller liksom sjukskriven. Mm. Jag var lite stur med någon ny förvärv här med Ken Augustino som blev liksom, att det kanske ändå där har funnits lite luckor, så att det kanske ändå föll mönstret på något vis, om du förstår vad jag menar. Även om man alltid vill mer, givetvis.
Ja, nej, men det är väl klart att man vill att spelare ska kunna ta kliv också. Men sen är det är ett lagspel, och jag tycker inte att det offensiva har riktigt kuggat i. Sen alla som har varit med länge, så är det ju liksom de första omgångarna här innan det här novemberbreaket, då är ju alla lagen taggade till 1000. Alltså det är ju, man kan vända på det till slutet av säsongen, det är ju sista 15 matcherna är likadant. Så att det är ju därför jag känner en ganska trygghet i att defensiven sitter. Mm. Det är jättetråkigt att inte offensiven riktigt har funnits där och kanske gjort att vi har vunnit matcher. Men tittar man på tabellen, det är ju väldigt jämnt också. Så att vi har mer att plocka ur gruppen, individuellt och lagmässigt.
Ni har ju ni ligger 8 i tabellen, men det är bara 2 poäng upp till andra plats. Det här liknar ju nästan ingenting man har sett. Man brukar prata om att det är jämnt, men det här är ju rekordernas rekord jämna säsong.
Ja, men precis. Det är jämnt. Jag tror det var ganska jämnt förra året också. Jag tror Luleå missade väl kvalspel med 3 matcher kvar eller någonting. Så att det går, den här ligan är, alltså den är tuff alltså. Det gäller att man biter i och man håller i och man har liksom ett bra spel sett över hela säsongen. Det är klassiska säsongslunken. Det går liksom inte. Varje match är ett viktiga.
Har ni den offensiva spetsen, tyckte du, för att ta guld? Du som ändå jobbar med det individuella liksom, och jag kan tänka mig att en del lägger lite fokus på det också. Jag vill bli bättre på att sätta pucken på sidan av målvakten och sådär. Känns det att ni har det i truppen idag?
Nej, men det är väl klart att jag ser att vi skulle kunna få in en eller två spelare till som skulle kunna addera spets för att vinna SM-guld. Vi har ett otroligt bra lag nu. Och även fast killar kanske i laget skulle slå personliga rekord, så tror jag att för det långa loppet i de här matcherna och allting, så vill man att det är inte bara en femma eller en line som ska kunna producera. Vi tycker liksom att vi ska vara ett 4-kedjeslag som ska kunna orka kliva fram när det är liksom det här decembermörkret, och det kanske inte riktigt finns just där nu, men med någon nyförvärv så kanske. Kanske blir ändring på det.
Vilka spelare tycker du har stuckit ut då första stretchen här?
Nej, men som ni sa, alltså, Pelka har ju tagit kliv. Det är samma med Salomonsson, tycker jag. Tittar man på forwardsuppsättningen, tycker jag Max Lindholm, Linus Lindström,
Seb
Forsfjäll är ju en spelare som sticker ut, som jag bara kan, som jag tycker nu, som han kom in där och täckte upp för skadade spelare och gjort det otroligt bra.
Vad tyckte du om Oskar Lindbergs intåg?
Ja, men Oskar, det är ju också, man ser ju, han har ju otroliga liksom skills. Sen som jag också, vi pratade om idag, eller om det var igår, det är att vi har haft ganska mycket skador, så att vi har ju liksom laborerat med kedjor hit och dit, och då du liksom hittar den här dynamiken i kedjorna, har kanske inte riktigt satt sig, och jämfört med förra året, då var det liksom, det funkade från dag ett och rullade på. Oskar tycker jag har levererat. Sen är ju han en spelare som har ganska höga krav på sig själv, så att jag tror inte han är nöjd, och det är jäkligt kul att jobba med en sån spelare som vill utvecklas. Han är inte klar, så att då säger jag väl att Oskar kan bättre.
Det låter bra.
När vi nu släpper den här podden, då står det klart att Andreas Jonsson är klar för spel. En spektakulär förstärkning, där när de första ryktena kom om det här att Skellefteå Jonsson, så trodde jag faktiskt allvarligt talat att det här kan väl aldrig liksom gå i land. Men hockey, många spektakulära vändningar har ju hänt. Mikael Renberg kom ju hit en gång i tiden. Det var också samma sak där, att man skrattade lite grann när man såg det ryktet. Oskar Möller hade en gång i tiden 12 klubbar efter sig i SHL. Då tänkte man, vad oddsen då att han landar i Skellefteå? Och lite samma sak då med Jonsson, men han är klar. Vad kan du säga om hans intåg i laget?
Ja, jag ska säga så här, jag har ju följt, liksom, inte följt Andreas, men han har varit där en bra spelare, men jag har liksom inte liksom pinpointat riktigt så, men alltså det är ju en målskytt, intensiv kille som vill göra mål. Och det är ju glädjande nyheter för alla Skellefteå-fans. Sen glömde du Magnus Wernbloom där.
Ja, det också.
Och Antos Söderberg. Men alltså det är ju ett nyförvärv som heter Duga. Som vi är otroligt glada i och väljer att komma till oss.
Standarden i AIK är brutalt hög, och det har ju blåst lite snålt i opinionen och i det här nya fenomenet sociala medier och sådär. Hur har du sett på det?
Menar du överlag på vår laginsats? Eller?
Ja, målskyttet bland annat. Att det är en ganska tuff del av dagens samhälle överlag. Är du påverkad, eller känner du någon påverkan av det?
Nej, jag har väl lärt mig att det är... Läser man och man hör saker, så blir man påverkad av det. Så att jag håller en distans till det. Jag kommer till jobbet och jag jobbar med spelare och ledare som varje dag vill bli bättre. Och det är liksom en grundsten till att Skellefteå AIK har varit topp 6 i, jag vet inte, 14 år eller någonting sånt där. Utan,
sen du var med och slog ut dem där, ja. 2007-2008.
Ja, just då, ja, just det. Ja. Nej, men så att det är ju liksom, jag var mer orolig om gruppen inte hade funnits där, om man inte påkopplade. Alltså de vill, de vet vad som krävs, och de jobbar varje dag för att det ska lossna.
På tal om gruppen här, hur tyckte samarbetet där med Pierre och Robban och Christer Holm, Forsell, Niklas Lundgren med flera, liksom, hur funkar eran dynamik?
Ja, men den funkar jättebra. Alltså, vi har ju mer avstämningar kanske än andra företag, eller jag ska inte säga föreningar, jag har dålig koll på de andra, men vi återkopplar ju till varandra ofta och lyfter saker. Sen är ju Robban är ju huvudcoach, men lämnar ju väldigt mycket ansvar också till mig och Pierre och Christer, och han är prestigelös där han liksom, vad tycker du, och man vågar kunna utmana Robban för någonting som man tycker, och då måste man väl kunna följa upp det med att men så här funkar det ju, det tycker jag i alla fall jag, eller vad tycker du, och så får man visa vad man menar. Så att jag tycker att Vi utmanar varandra till att göra det bättre.
Electrolux Home har köket för dig. Går du i kökstankar, är det till oss på Electrolux Home du ska vända dig.
Mängder med kök med obegränsade möjligheter. Självklart hjälper vi dig med allt du behöver. Från planering till montering. Välkommen till Electrolux Home på Nålvägen 1 i Skellefteå.
Fem tuffa.
För nu, Andreas Falk, ska du bli utmanad. Vi är inne vid avsnittet fem tuffa. Du kan väl redogöra för förutsättningarna, Arvid?
Ja, jag berättar lite för Andreas innan. För du har ju tydligen inte lyssnat eller hört någon podd innan. Du har haft många, du har haft tränarkollegor här och spelare. Precis, skylten framme. Den är använts inte så ofta numera. Förut hade vi en grön och en röd skylt. Nu är det bara en stoppskylt om man vill säga nej. Du får fem frågor. Får max passa på en. Får se om du använder din pass eller inte. Och hade du lyssnat på det här avsnittet eller på podden förut, så kunde du veta vilken första fråga som kom, för den kom till alla. Och Adam, du kan väl börja.
Ja, vi går väl ut hårt då. Vad tjänar du i månaden?
Oh, en bra medellön. Funkar det eller?
Ja, då får du vara lite mer precis, annars du kan använda stoppskylten.
Ja. Ja, då är jag ju så svensk så att du säger den. Du får googla.
Jag vet, vad var det Robban sa? Tresiffrigt, men...
Det var mindre än Roger Rönnberg.
Ett par, ja, typ.
Ett x antal tusen mindre än Roger Rönnberg. Ja, och sånt där.
Så var det.
Han smet undan stoppskylten där knappt.
Ja. Ja, men andra frågan, den tror jag du kan svara på. Eller du måste du, då har jag använt stoppskylten. Vad är det bästa bud du tackat nej till i karriären?
Bästa budet. Ja du. Nej, men jag har inte, alltså, om du menar hockeymässigt, så hade jag faktiskt när jag lämnade Skellefteå och skulle flytta till antingen HV71 eller Timrå. Mm. Det var nubben på mig i Timrå och erbjöd mig ett bra kontrakt, tvåårigt kontrakt, medan HV erbjöd mig ett lägre kontrakt och bara ett år. Och då vet jag, kanske låter konstigt, men efter vi hade någon bankett här av att vi hade gått upp till elitserien, så bestämde jag mig ändå för att skriva på för HV71. Så att det är väl, skiljer inte jättemycket, men det skiljer ändå lite.
Ja.
Inga, vågar inte nämna några summor?
Nej, men jag tror HV erbjöd mig 45, och så tror jag att Timrå tog det var 55 kanske, men det var sett över två år, så att men jag gick på någon slags magkänsla av att det är större chans att vinna SM-guld med HV71 än med Timrå.
Och det blev ju rätt.
Det blev rätt.
Mm.
Du är ju en väldigt verbal person. Vad är det elakast du har sagt från bänken?
Oh. Ja, men det är när jag spelade, eller när Tom Kynackel och Stefan Leubel var här, då använde F-ordet en gång. Men det hörde de, så att de kom till eftermatchen. Hur vågade du skrika det där? Jag var bara mitt inne i det, så att jag ber om ursäkt. Men annars så brukar jag faktiskt hålla mig ganska lugn och med sådana grejer.
Mm.
Men där och då så var det befogat.
Fråga 4. Vad tyckte du egentligen om värmningen av Kenny Agostino?
Ja, alltså... Det är klart att det är olyckligt så som det blev. Jag tycker väl också att Forre och ledningsgruppen försökte ju få fram sanningen på hur allt hade gått till med avslutat kontrakt, eller ville avsluta något slags kontrakt. Man försökte få, och med de korten man hade på bordet så tog man det här beslutet. Och sen helt plötsligt från ingenstans kom det någon print screen från något sms av någon viss person som kanske
från Växjöhåll,
som inte, som han hade som ett litet S-rock i armen och plockade fram, och då blev det ju ganska definitivt att det inte var hållbart. Så att det är olyckligt. Hoppas att Forre inte glömmer bort det bara. Så. Man ska kunna använda det kortet tillbaks.
Okej. Okay. Ja, det är kanske historien inte riktigt är avslutad.
Nej, precis.
Ja. Mm.
Femte och sista frågan då. Vilket lag gillar du minst i SHL och varför?
Vilka kan det vara som jag gillar minst?
Alltså det måste vara HV71.
Ja, det finns värre lag. Och, nej, men... Ja, men Färjestad har ju ändå varit lite så här hatlag. Kanske för att jag spelade i HV, så att det blev ju mycket såna matcher. Sen är det ett av lagen som jag har förlorat ett SM-guld mot, så att då säger jag Färjestad. Mm.
Finns det något speciellt där som du inte gillar, eller bara klubben generellt?
Det är ju bara en ren och skär avundsjuka till en framgångsrik förening som man vill förstöra för.
Ja, det kanske är en sån där klassisk lite hatkärlek. Alltså, ja. att för många kanske gillar att möta Färjestad och komma dit. Det är alltid bra drag i hallen, men samtidigt är det som du säger, du har mött dem många gånger och kanske hamnat på fel sida för många gånger. Så att, alltså att man har förlorat en del grejer mot dem.
Du tillhör normalfördelningsskalan. Du brukar göra sådana undersökningar. Färjestad brukar av någon anledning ofta ligga långt nere bland minst omtyckta lag, eller långt uppe på den listan. Ett lag som många generellt inte riktigt gillar. Men vi ska lämna det ett fem tuffa, och det var väl kanske inte så tufft i slutändan med den första frågan då.
Jag var ganska lugn ändå, men...
Du kan lägga ner skylten igen, så då är vi klar med den för den här gången.
Du hade en lång spelarkarriär, och det är väl mycket som sticker ut med den, men en sak som sticker ut väldigt mycket är att det var ett tydligt temperament i spelarkarriären. Du slog igenom i Huddinge som A-lagsspelare, och de två A-lagssäsonger du gjorde där hade du över 100 utvisningsminuter varje säsong. Vad minns du av det? Du gjorde många poäng också, det ska nämnas. Sista säsongen så snittade du i princip en poäng per match. Ung och het tycktes du vara. Vad kan du sammanfatta de åren där allt tog sin början?
Det första som kommer till mig, det var väl att jag ville framåt. Jag pratade nog om det bara för någon dag sedan. Att jag satt där som ung juniorspelare och tittade på Huddinges A-lag och blev sjukt frustrerad och irriterad på dålig vinnarmentalitet i gruppen. Och så vet jag att när jag kom upp så nu jäklar. Och jag hade ju som mål, satte jag egentligen TV-pucksåret. Jag spelade TV-pucken med Stockholm, men av olika anledningar fick jag inte spela så mycket. Det var en tränare som var Hammarby-tränare, så att han, jag vet inte, han valde att spela andra spelare för mig, och det gjorde någonting med mig som gjorde att jag använde det som en drivkraft till att bli jäkligt bra. Jag hade ju som mål att liksom, då hade jag ju som mål att spela i Globen med Djurgården, och mamma och pappa kunde komma och kolla om mina kompisar skulle kunna sitta och titta på matchen. Men jag hade den drivkraften hela tiden att jag ska bli hockeyspelare. Jag ska livnära mig på att spela hockey. Så där då i Huddinge så blev det ju väldigt mycket liksom, jag ska visa vad jag går för, och jag vet att jag tävlade varje dag, och jag hade väl någon onödig blindside-tacklingar på träningar och annat som kanske inte var så bra, men jag hade bara mindsetet att liksom tävla varje dag och
lite grann gå över lik nästan.
Ja, men lite så, alltså jag vet själv att jag liksom, det var lite, och så blev det då att när du gör det i Allsvenskan som ung kille. Jag vet att jag spelade JVM också i Halifax med, när var det då, 2003 kanske, ja. Skitsamma, så
2002,
var det...
2002 va?
2002 kanske
med Jocke Lindström, ja, med och Alexander Sten.
Ja, och då var det ju så att då var det ju halvvisir, och Itec kom och levererade en stor box med såna här snygga visir, och jag tog ju bara ett ur mängden. Det var bara att det var ju tonat visir. Så jag åkte ju runt som liksom junior i Hockeyallsvenskan med tonat visir och var väl lite aggressiv av mig, så jag fick ju ganska många efter mig, och då var jag tvungen att försvara mig. Jag har ju något slags mål här i Skellefteå, tror jag.
Mot vem?
Ja, det kommer jag inte. Det finns någon bild på det. Nej, fan, men ni får kolla upp det.
Ja.
Men det var... Nej, men jag ska säga det. Jag ville framåt. Jag var beredd att göra precis allt för att visa det.
Mm. Du hamnade ju i Skellefteå AIK sen. Hur gick det till för att du skulle komma hit?
Ja, men jag hade ju två bra år i Huddinge. Vi gick till playoff ena året. Mötte faktiskt Skellefteå i det. Mitt första playoff. År två hamnade vi, tror att vi hamnade lite i mitten av Allsvenskan. Så vi kom ingenstans där. Och sen var det ju tänkt att jag skulle skriva på för en elitserieklubb. men då blev det lockout-säsong. Mm. Så Djurgården var intresserade, men då skulle jag få spela i Huddinge. Och det var inte intresserad av. Det var, Timrå då var redan intresserade då, och då skulle jag hamna i Sundsvall. Och så var några andra klubbar som var intresserade, men då skulle jag då hamna i en allsvensk klubb. Men då hade jag haft P.O. Larsson hade i juniorkronorna. Och då ringde han och frågade om jag ville flytta upp hit. Och jag tror att jag nappade på det direkt. Jag tror jag skrev kontrakt. Jag tror han mejlade mitt kontrakt. Och sen skrev jag på det på, jag tror jag var klar på det, kanske 3 timmar. Mm. Så jag var jätteglad. För jag kände ju också att det då blev det ju liksom ett litet mellansteg. Det var ju liksom inte fast med Huddinge. Där jag fick 4 000 i månaden och sådär. Utan här fick jag vara heltidsproffs och kunna träna och ha chansen att göra någonting. Mm. Och visste ju om att Skellefteå var ju liksom på gränsen hela tiden. Mm. Så då valde jag flytta upp hit. Sen blev jag skadad i, jag tror vi mötte Uppsala och ledde med 10-2, och så fick jag en tackling och fastnade med tummen under armhålan eller tröjan och bröt båtbenet. Så jag var borta hela den halva säsongen. Och sen år 2 då, det var ju då vi gick upp då. Så då fick jag mer en bra roll och kunde spela alla matcher. Mm. Spelade med Pontus Petterström och Johan Ramstedt. Mm. Krekula var också med där. Men vi hade en liten, vi var ju första line-up gäng där. Och vi satt en jäkla forecheck och var bara allmänt jobbiga. Men det var så jag hamnade här uppe i alla fall. Mm.
Det måste ha varit en väldigt speciell säsong 05-06. Det är en sån här säsong, så ska man dra ut hela historien, så är det en väldigt viktig säsong i Skellefteås historia. Mm. När man tog steget tillbaka efter 16 långa år i Hockeyallsvenskan.
Mm. Ja, men det var, som jag säger, jag...
Visst har du inte missat att Norran har en nyhetspodd nu?
Precis, den heter Studio Norran och den leds av mig, Wilhelm, och dig, Tinnika.
Och den handlar om stora nyhetssnackisar från veckan som gått.
Sök på Studio Norran i din poddspelare så hörs vi.
Jag vill ju vinna, alltså det är därför man håller på med, i alla fall jag och många med mig vill ju vinna. Och vi hade ju ett bra lag. Jag kanske inte var så påverkad av vad som hade hänt innan, för jag var liksom ny och sen så blev jag skadad, så jag fick ju vara tyvärr då på, var på någon, vi hade ju kunnat gått upp mitt första år, men då förlorade vi mot Nyköping borta och sen hade vi någon kärdehinsincident där när vi var på roadtrip mot Malmö och torskade med 11-2, och det var de två matcherna som gjorde att vi inte gick upp det året. Men år 2 var, ja, men det var ett roligt år. Det är en tuff serie, för det är ju, då var det i alla fall uppdelat i allsvenskan norra och södra, va? Mm. Så att det är liksom den första delen är ju liksom kanske inte den roligaste, och sen så blir det ju en ihopslagning och sen är det kvalserien, va?
Jag tror att det sista året där, så då var det en rak serie. Jag tror inte att det var norra södra där. Däremot så massakerade ni Björklöven i slutet där. Sista matchen väldigt imponerande. Man såg att nu är det någonting på gång. I och med att man har varit nära så många gånger. Så det året var det saker som började tippa över på allvar.
Ja, nej, men jag kände bara som att det var ju som alla de åren som jag har varit med i toppen. Så är det liksom, det är en maskin som kör. Och vi hade ju bra spets med Värmblom och grabbarna och alla lagdelar satt ju där. Och sen så mötte vi då Bofors borta och tappade tyvärr en ledning där, men lyckades ändå vända tillbaks det och vinna matchen. Så att det var en häftig känsla.
Mm, förstår det. Men sen gick ju då laget upp och du följde inte med att berätta där att du valde HV71 för Timrå. Varför blev du inte kvar i Skellefteå då?
Nej, men som jag sa, att jag kände väl att ska jag komma till ett lag i, för då i mitt huvud så kände jag som att det här var år 3 i SHL. Första året var ju då lockout-säsong och sen det året var jag skadad, och så då kände jag att jag ville till en klubb som kan vinna SM-guld. Det var egentligen, jag trivdes jättebra här. Jag träffade min nuvarande fru här, så att jag trivdes jättebra. Däremot så kände jag att jag ville till en klubb som är lite mera
mer färdig, etablerad
och var fram. De vann ju det året med, jag tror man 118 poäng eller, alltså de var ju ganska överlägsna, men åkte ut i semifinalen tror jag mot Färjestad.
De har ju varit som en stor klubb egentligen, hade varit det in på 2000-talet där. Det var ju Färjestad och HV71 regerade ju egentligen under 00-talet, om man uttrycker det så. Frölunda hade två SM-gulder och stack emellan och ett lockoutår där som var ganska galet. Men i övrigt så var det HV71 och Färjestads decennium.
Mm. Precis. Mm.
Så det, man kan ju på så sätt se det som att det är ganska häftigt att en av Sveriges då två kanske mest dominanta klubbar var intresserade av att värva dig.
Mm. Precis. Mm.
Och det blev, var det 6 säsonger i HV71, 2 guld och även spel i landslaget. Hur måste vara en rolig tid i karriären där?
Jo, nej, men det är väl klart. Alltså jag, mycket framgång skapade också mycket vänskap. Så det var ju också i den åldern man, många av oss spelare gifte sig och det var dop och sen sexer och annat, och sen så kryddade det med att vara framgångsrik, var ju väldigt, väldigt, väldigt roligt. Så att det är bra minnen därifrån, man lärde sig otroligt mycket, men sen efter de 6 åren så kände jag väl att jag behövde en ny utmaning personligen. Jag hade ju kunnat stanna kvar och skrivit längre kontrakt, men jag kände att jag själv behövde någon slags nytändning och då valde jag att flytta ner till Tyskland.
Sen var ju kanske HV på väg kurvan att vika lite för dem också i det skede där du lämnade. Men då hade du byggt otroligt starkt där över de 6 åren. Och jag minns mycket väl en krönika som skrevs i Expressen av Magnus Nyström som lyfte fram dig att varför värvar inte någon NHL-klubb Andreas Falk? Du hade liksom det här lite grann maskinryktet att du kom till jobbet varje dag, levererade varje dag, missade aldrig en match, var stabil, hade liksom en hög lägsta nivå över hela linjen.
Mm. Ja, men vi hade ju också en grupp, alltså vi hade ju, ja, vi hade ju Jämtin och Ledin, man får tycka vad man vill om dem, men det var ju liksom, det var ju bara en i mängden. Vi hade ju Lance Ward, vi hade David Petrasek som var, och vi hade Johan, vi hade många tjurskallar i laget, så att varje träning var ju liksom, det är lite som vi har på våra träningar här. Vi ställer krav på varandra, vi tävlar varje dag. Det var ju liksom, det var ju ett ganska tufft klimat, men det gjorde oss väldigt framgångsrika också.
Men det är lite grann när man till exempel pratar om framgångsrika lika lag, och pratar om Färjestad under den tiden, även Skellefteå under sina liksom, här när man vann guld, man ser vilka karaktärer som finns i lagen. Det är lätt att man kan peka på att liksom, framgången kom inte av sig själv, utan nej, du liksom, du behöver de här karaktärerna, behöver ha mycket tävling och liksom som går lite över lik, och det, tittar man tillbaka så är det ganska lätt att se varför det kanske blev framgång också.
Jo, och sen de få gångerna ska jag säga som jag inte varit i ett framgångsrikt lag, så alltså, som du tränar spelare, alltså har du inte en coach eller har du inte en grupp som vill framåt, utan det börjar bli lite vardag, alltså då tar du vardagen in i matcher och du möter motståndare som vill förstöra för dig. Det går inte, du måste vara på tårna varje dag. Och har en bra träning, liksom mentalitet och bra grupp då, och du har en bra tränare som kan driva på dig och plocka fram det lilla extra på träningarna, då får du med dig till match. Och då när det väl har börjat rulla, då är det lätt jobbat.
Du stack ner till Köln sen och spelade i tyska ligan, och Köln emblem har de också. Konstig koppling där egentligen, men anses vara en av Tysklands största klubbar. Hur var det att vara där? Tyska ligan är ju som, vad ska man säga, lite utanför de största ligorna, men ändå en faktor på något sätt.
Nej, men jag var väl för dålig för att spela i KHL på den tiden. Men kände väl på något sätt att, och Schweiz var ju, man hade väl bara 3 importer eller 4 importer. Jag kände väl att jag har alltid också drömt om att spela utomlands. Och var väl lite för gammal för att kanske då ge chansen till att sticka till NHL och få den chansen. Så jag pratade med min agent, och Köln är ju en, jag skulle ändå säga, sträcker mig till att det är en av Europas bästa platser fansmässigt att spela inför. De är otroligt hängivna och älskar hockey. De älskar hockey i den bemärkelsen att de liksom stöttar laget. De kanske inte är så hockeykunniga, men de snittar ändå 14 500 på matcherna och har faktiskt 2 klacker. En på den ena sidan, kortsidan, och åkte på den andra. Och vi har förstått det när jag flyttade dit. Det var lite med nya fans var på den ena sidan och sen det äldre gardet var på den andra, andra sidan. Mm. Men häftigt ställe att spela för. Det var där 4 år. Min äldsta dotter föddes där. Hade en Ove Krupp hade vi och Niklas Sundblad, gamla Örebro-coachen, var där mitt första år. Och sen var Ove Krupp där och sen så kom Sundblad tillbaks. Men med det så hade vi ganska många svenskar, vilket gjorde att det var lite roligt också. Det är ju lite lättare när man har svenska i laget. Mm.
Ove Krupp som har avgjort en Stanley Cup-final.
Ja, en isare från blålinjen.
Ja, exakt.
Ja, det som sticker ut där också var ditt tredje år. Då var han faktiskt utvisningsligan i Köln. Vad minns du av den säsongen? Du var ganska arg på den tiden också.
Ja.
Det är inte så vanligt att svenska vinner utvisningsligan utomlands.
Ja, men det var internt då? Eller var det hela...
Ja, internt.
Ja, internt, ja precis.
Du men måste... ändå ovanligt.
Ja, väldigt ovanligt. Jag vet att mina första 2 år gjorde jag väldigt bra där. Trivdes jättebra. År 3... får skylla på att man är nybliven pappa och mycket runt omkring det. Men jag hade mina mindre bra 2 år där, tyckte jag. Kom inte alls upp i den standarden som jag ville, av olika anledningar. Men är det någonting jag ser tillbaks till under mina karriär, så är det klart att framgångar med både Skellefteå och HV71 sticker ut, men det är ändå ett äventyr att vara utomlands med allt vad det innebär, med en annan kultur, djurmarknader, fans. Men jag var ju i 2 finaler där. Förlorade den 7:e avgörande faktiskt hemma i Köln. Och ja, det är mycket bra saker och roliga minnen därifrån.
Sprechen Sie Deutsch, eller hur man nu säger.
Ambition.
Är du bra på tyska?
Jag hade ju inte tyska i skolan.
Ah, okay.
Jag hade inte det. Min fru hade ju det. Och sen hade jag ju bra eller då, jag vet inte, men i trappuppgången i lägenheten vi bodde så pratade jag otroligt nu alla engelska. Okay. Annars är ju liksom tyska väldigt såhär, vi pratar bara tyska. Mm. Men där hade vi, de pratade ju väldigt bra engelska, och sen hade man ju svensk tv och sådär, så att jag satte upp en parabol på taket direkt så att jag kunde få en nyhetsmorgon.
Ja. Och sen avslutar du din karriär i HV71 formellt, men hela säsongen så blev det 2 säsonger i Luleå. Jag tror att det var någon gång här du kom och käkade lunch, och då gick tipstelefonen varm på någon där. Andreas Falk är här och käkar lunch, men då var det ju inga hemligheter, utan din flickvän och vi pratar om, och din fru är ju härifrån. Mm. Så att det var inte slumpens skördar att du var här, eller kontraktsskrivande. Men då blev det Luleå. Mm. Vad minns du av de 2 säsongerna som i princip, eller som blev avslutning på din karriär?
Ja, men 2 bra år tyckte jag väl. Jag tyckte väl, det var väl lite så här, var står man efter 4 år i tyska ligan? Jag hade varit skadefri och så i Tyskland, men fick ett erbjudande att flytta upp till Luleå. Och fick en bra roll där. Mitt första år tyckte jag gjorde väldigt bra. Det var också lite turbulent där. Det var Skugga Nilsson var väl tränare där, och sen helt plötsligt så byttes han till att bli GM, och så fick Petter Larsson Nilsson fick ju ta över där med Burra. Så att det var väl ett lag med mycket importer som ändå liksom, vi trivdes, men kan man säga, ett av de åren som gruppen och ledarna kanske inte pushade gruppen till att göra det bättre varje dag, som var väldigt frustrerande. Det fanns mer att hämta i den gruppen än vad som kom ur den. År 2 så kom ju Bulan tillbaks och ställde väldigt höga och bra krav. Men laget, samma sak där, var väl kanske inte riktigt så spetsigt för att kunna ta sig vidare från den 8:e final. Mm. Så att det var ju tråkigt. Det var ju nära till släkt och vänner i Skellefteå, men hockeymässigt så var det ju egentligen bara en vardag. Mm.
Jag tänker att är man från Skellefteå och Skellefteåbor, då är ju som den största rivaliteten i SHL är ju lite grann mot Luleå, får man ändå säga, nu när Björklöven spelar där de spelar. När man har spelat i Luleå, och kom till Skellefteå, kan man ändå liksom se på Luleå med lite snällare ögon på något vis? Så det, du förstår vad jag menar.
Nej, men det kan jag inte påstå att jag gör faktiskt. Det försvann ganska snabbt, det tyckte jag. Det är lite... Alltså jag är inte så påverkad av sådana saker. Så att det... Nej. Däremot är det otroligt roligt att möta Luleå. Det blir bra matcher. Både här hemma och i Luleå.
Så du gillar inte Luleå idag eller?
Nej, det gör jag inte.
Avslutning kom sen i HV71 säsong 18-19. Det blev 6 matcher. Vad minns du av när att ta det här beslutet? För det är ett ganska stort beslut och det är ju komplicerat på många sätt. Man lämnar liksom en karriär, och i ditt fall då en ganska framgångsrik karriär.
Nej, men om man backar tillbaka kanske då 2 år innan det, så var väl tanken att efter Tyskland så skulle jag flytta tillbaka till HV71 och Jönköping. Vi hade haft det, när man spelar utomlands så är man ju i Tyskland under vinterhalvåret, och så under sommaren så flyttar man ju hem till Sverige, och då hade vi haft Jönköping som bas under semestern då. Och hade även då startat processen att bygga ett hus där. Så att tanken var ju, dialogen var ju att jag skulle spela i HV71 av olika anledningar. Det är idrott vi håller på med och elitverksamhet, så att det, ibland så blir det inte som det är tänkt. Så då var ju att möjligheten att fortsätta spela, då var ju det Luleå. Efter Luleå så flyttade vi tillbaka till vårt hus i Jönköping. Och sen så blev det väl mer att med den processen att flytta dit och sen skaffa barn, och vår andra dotter föddes upp i Luleå, så kände jag väl att när vi hade landat i Jönköping så alltså, orkade inte flytta igen. Alltså det var bara en process, och jag hade väl känt att jag vill ju tävla. Jag är inte Jocke Lindström som har allting gratis. Jag får kämpa för varenda meter där ute. Så kände jag väl att, och jag hade erbjudanden från Örebro till exempel, och kunde även kanske då sticka utomlands igen, men jag kände väl att nej, nu vill jag landa, och liksom, jag kände mig ganska nöjd. Jag var inte skadad eller någonting, utan jag kunde få avsluta på mina villkor. Så att jag hjälpte ju till HV71 i de där 6 matcherna i SHL, och sen var jag var med hela försäsongen och spelade väl en 6 matcher där också, men jag täckte ju bara upp för skadade spelare, och när den spelaren kom tillbaka så var de tjocka, och då kunde de inte erbjuda någon mer kontrakt, och då kände jag väl att nej, men då räcker det för mig. Men det var väldigt jobbigt att ta det beslutet, även fast jag hade processat det en tid, men jag vet att konstig känsla att lämna omklädningsrummet och veta att ja, men nu är jag spelar inte hockey längre.
Och såklart mitt under en säsong också. Det blir lite annat. Så
ja. Ja, men sen det är ju, om du har en hobby eller ett intresse, oavsett om det är golf eller läsa böcker eller snickra på bilar eller vad det nu må vara, fiska eller vad det är. Och sen när du kommer upp i en ålder, du gör det, men när du kommer upp i en ålder, då får du inte göra det längre. På de villkoren som är gjorda där. Liksom. Och det är väldigt liksom, det är konstigt, men så är det. Men det var jobbigt, men det var jobbigt en vecka eller 2. Och sen så var jag ganska nöjd med det. Och sen så då, om vi pratar vidare, så var det ju, då gick jag till att börja träna juniorlaget och sen spelarutvecklare, och sen så fick jag erbjudande att flytta upp hit.
Hur gick det till? För det var ju 2 år i J20 där med HV71, och så sen många kanske såg det lite som en liten överraskning att du fick flytta upp hit och bli coach då i SHL. Hur gick den processen och vad säger du om den?
Ja, men när jag tror jag slutade spela i mitten av oktober eller någonting. Och sen så var det en process där HV gjorde en liten rokad i tränarstaben där. Och så det blev en lucka, de flyttade upp J20-tränaren, så blev det en lucka där, så började de fylla den, och så frågade de mig om jag ville hoppa på och hjälpa till där. Och jag hade inte så mycket annat att göra, så jag kände att men varför inte? Jag kan prova och göra det, sen får vi se. Jag har väl alltid haft i baktanken att hålla på och fortsätta spela hockey, men det hade också varit roligt att prova någonting nytt och inte någonting med hockey att göra. Så jag började med dem och var där då nästan ett helt år. Och sen efter semestern så frågade om jag ville vara spelutvecklare. Då jobbar med individuell utveckling och sätter upp en plan likt som jag gör nu med juniorerna J18 och J20-spelarna. Så gjorde jag det i ett år. Och sen så fick jag faktiskt ett överraskande, fick jag ett sms av Forsell att jag var en av några som de hade diskuterat och ville gärna ha en intervju då. Så hade jag väl en 3 intervjuer tror jag med både Niklas och Forre. De ställde många frågor som gäller att vara på tårna. Men sen var det inte, det var ett jättesvårt beslut också. Vi hade, som jag sa, vi hade ett nybyggt hus i Jönköping och trides och sådär. Men å andra sidan så är det, jag har ju ett driv. Alltså jag gillar utmaningar och gillar att vara där det liksom är hett. Och Jönköping har vi ingen av var. Jag är ju från Stockholm. Min mamma, pappa, min syster är där. Och här uppe kunde vi flytta tillbaka till släkten och få lite hjälp med barn och sådär.
Fanns ju en del roliga detaljer kring när du skrev på här. De gick ut på sociala medier. Vi höll ju på att kämpa och försökte gissa vem det var och så vidare. Då kom då hinten då att det var en spelare som hade spelat i laget som gick upp. Och man satt och tittade i, vad kan det vara, Hadelöv? Nej, men han är ju Malmö och så vidare. Och det var som man sa, att hade vi gissat 100 gånger så tror jag inte vi hade prickat dig på den
listan. Inte ens på 100 gissningar, det var 25 spelare.
Ja, precis. Men bortsett den före det. Och sen då 25 spelare så hade du nog, hade man nog inte gissat dig på 15 ändå. Så det var lite oväntat och lite kul. Samtidigt känns det som ganska logiskt, för du och Forsell har många likheter som spelare och lite som personligheter också, kan man känna. Upplever du också att det är så, att ni är lite vad ska man säga, syskonsjälar?
Ja, men vi har ju mött varandra ganska många gånger. Det har vi gjort. Han hade väl inga 100 minuter ute i sitt bås, det tror jag inte. Där skiljer vi oss lite.
Temperamentet helt klart.
Ja, temperamentet helt klart. Nej, men analytisk, man gillar ju spelsättet. Hur kan man liksom strategiskt hitta fördelar för att vinna? Absolut. Så, men jag är ju, som jag sa, jag är glad över att få den här chansen. Det är ju, jag vet att när min fru sa det till sin pappa då, jag vet vad Andreas har fått jobberbjudande ifrån. Ja, men han hade ju ingen, tänkte inte alls på det liksom. Och sen när jag sa Skellefteå, då höll jag på att tappa hakan. Ska ni flytta hem?
Ja. Ja, det var skönt att höra att vi inte var ensamma då att tappa hakan.
Ja, precis.
Helt klart.
Drömfemman.
Ja, då är vi framme vid drömfemman som du har fått i alla fall några timmar att klura på. Fem utespelare och målvakt. Så det är bara att köra på, Andreas.
Jag köra på.
Kan jag köra från bakifrån?
Jag kör bakifrån. Jag spelade ju med en otroligt duktig målvakt. Som jag ändå kunde säga så här, att men han tävlade varje dag, som vi har pratat om, som på träning. Jag har även haft en del duster med han, har slagits mot han. Nej, men det är ju självklart Stefan Liv. Alltså en tävlingsmänniska som, jag vet att ibland i periodpausen när vi inte spelar bra, då var det nästan så att han var liksom, han grät och var liksom, grabbar, vad fan, snälla, liksom, kan ni inte göra bättre? Och sen på träningar så kunde det ju vara liksom, ja, gjorde du mål och du vet, tittade bara och gav han en lite vet, då kom han ihåg det. Och han kunde slänga klubbor och skjuta puckar. Och, ja, men det var en grym tävlingsmänniska. Så jag förstår ju Stefan Liv Trophy i slutspelet som är... Nej, en bra spelare.
Kände du honom privat, så att säga? Umgicks ni någonting utanför isen?
Nej, inte annat än alltså hockeymässigt. Och sen, jag var ju på hans bröllop och firade den stunden. Då. Men olyckligt så var det ju konstigt. Två och en halv månad senare så var det begravning. En konstig känsla. Väldigt konstig känsla.
Tragiskt.
Väldigt tragiskt. Nej, backarna där. Då har jag ju en gammal Skellefteå-kille. Hårdskjutande kung Åkerman som jag hade ändå koll på när man mötte från Huddinge-tiden. Såg upp till honom och visste att men där spelar boxplay mot honom, och visste man att på den tiden jag gick ner och blockade skott, det var ju bara bitar i tandskyddet och hoppas på att det tog på någonting hårt på benskydd eller byxa. Och sen har jag faktiskt David Petrasek, också en kille som jag se mycket i med mig själv. Han också tävlade, var grinig och ställde krav och spelade liksom ingen roll riktigt vem det var som gjorde någonting så var han på en direkt. Så att de två backarna, nu säger jag att de är ganska offensiva.
Han har ju poängrekord bland backar. Alltså, Podas var ju nära här om året, så att jag vet inte om du var glad att din Podas stod rekordet.
Nej, men har man gjort en bra säsong och förtjänar att slå Petrasek, då ska man göra det. Ja. Då har man gjort någonting jäkligt bra. Jag vet att Petrasek slog det där rekordet av att Lill-Kenta sa till honom att jag tror att Petrasek hade gjort en mindre bra säsong och sen gjorde en jättebra ett jättebra slutspel, och då hade väl tränaren sagt, Lill-Kenta tror jag sagt, att det finns en grundserie också som du kan prestera i, och då hade han tänkt att jag ska se varje match i grundserien som en slutspelsmatch.
Bra.
Bra mindset.
Då motiverade han sig och då slog han målrekord och sen hamnade i Ryssland, tror jag. Men sen som center, då gruvar jag lite, antingen Jan Herdina som jag spelar med eller mig själv. Men det är roligare om jag får själv vara med och få spela med.
Du har i alla fall nämnt Herdina.
Ja, men precis. Men nu spelar inte Herdina med honom, men Jukka Voutilainen spelade i en väldigt bra kedja med Davidsson, högerskytt. Likt Möller så hade han ju ett otroligt bra skott, och lärde känna honom också privat, så det är lite därför jag väljer honom också. Nu var det länge sedan jag pratade om honom i småbarnsåren här, jag hinner inte riktigt med, men en blyg kille som jag var och hämtade på flygplatsen i Jönköping första gången, och väldigt blyg och lugn och ville inte prata svenska, men sen så till slut så kunna prata svenska och så flätte på och blomstrade. Så att Jocka skulle jag vilja ha på kanten där. Och sen så var det faktiskt Jocke Lindström tänkte jag välja. Jag spelade med honom i juniorlandslaget, men sen även när man får lite distans till och får träna honom, så är också hans mindset att tävla på sina villkor. Han kanske inte den som var en lite vad ska man säga, aggressiv någonstans där för 6-8 år sedan, var väl lite så, men ändå så här, han vill ju tävla och han vill bli bättre och han vill otroligt professionell, så att jag väljer honom.
Den vanligaste förekomna personen i den här drömfemman, tror jag, när det är Skellefteå-kopplingar som sitter här och blir intervjuade, så att det passar bra.
Ja,
ja, när han kom tillbaka säsong 10-11 så var han ju toppen i poängliga, men han var ju även tvåa i utvisningsligan där. Så han hade ju ganska hög aggression där. Sen har det väl som dalat med utvisningsminuter allt eftersom. Det är väl en avvägning där. Ska man ta en utvisning så är det ju bra ifall man kan tjäna på det på något sätt.
Ja, men precis.
Jag mycket hoppades att han skulle fortsätta ett år till, för ni ville ju det allihopa, förstår jag. Och hur kändes det när han tog beslutet att inte fortsätta?
Nej, men jag på något sätt så förstod jag det. Det är väl klart att jag tror att Jocke, eller som alla som lägger av, alla vill ju spela hockey. Det vill man göra, men att lägga ner tiden och jobbet för att vara på den nivån, kände jag, om jag bara gick tillbaka till mig själv och kunde reflektera och kanske han resonerade, så krävs det ju otroligt mycket. Du måste ha den här drivkraften för att pusha dig själv varje dag. Så på något sätt så förstod jag också beslutet att ja, nej, men det var tråkigt, men jag tror det var ganska skönt för honom själv att också avsluta karriären.
Ni är ju lika gamla också. Han har inte fyllt 40 riktigt än, men du är 40 år nu. Hur känns det att vara 40?
Min fru sa det. Ja, men den här gubben som är typ 45, alltså kolla på mig och börja skratta. Så jag, gubbe kan jag inte säga att jag är, men 40 är konstigt. Men det är bara att acceptera läget. Kommer lite grå hår sådär, så att ja.
Är det småbarnen eller hockeylaget? Eller kombination?
Kombination.
Känns det skönt nu att liksom, jag tänkte när du började som tränare här så hade du nog spelare kanske som kunde vara äldre. Känns det skönt nu att man är som äldre än alla spelare på något vis?
Nej, men det är väl klart att det kanske kändes lite annorlunda och konstigt i början, men sen har man ju samma mål och samma målsättning, så att det blev naturligt. Men många av de killarna som när jag flyttade hit, jag har ju mött många av de spelarna och säkert haft några dust emot, så att jag sa det också att jag och Pudding i samma lag med tävling på träning och så här, vi hade nog ryckt ihop, kan jag säga. Det har varit roligt att se. De är på med att jag ska sätta på full utrustning. Jag har kvar tandskyddet, så vi får se om det någon gång kanske. Vi får se.
Ja, men vi börjar närma oss slutet. Vi har väl lite avslutande avrundningsfrågor här. Jag tänkte också, vi kan väl prata, eftersom du har varit här nu, det är fjärde säsongen, du är här som coach. Du skrev ett nytt kontrakt i januari i år, då förlängde med ett år. Hur ser du på framtiden? Det går väl ut här till våren, kontraktet och sådär.
Som sagt, när jag skrev på här, då skrev jag på 3 år. Ganska nykomling i tränarbranschen. Och sen så valde vi att förlänga med 1 år för att läsa av lite var jag står och sådär. Det förs väl öppnat upp och förs lite diskussioner om att fortsätta. Jag gillar att vara här, jag trivs med mitt jobb. Jag vill utvecklas, jag är inte riktigt nöjd med vissa delar i mitt ledarskap och mitt coachande. Jag vill bli bättre. Jag tror det är en nyckel i att våga driva sig själv till att bli ännu bättre. Så att det är först diskussioner och sen får vi se vart det landar.
Men du har inte riktigt heller kanske bestämt dig själv vad du vill göra härnäst eller om du ska vara kvar eller om man nu får ställa den frågan.
Nej, men det är väl klart. Är det, just som det känns nu så är det ju att vara kvar här. Mm. Det är inte aktuellt att flytta. Mm. Inte som det känns nu.
Mm. Jag upplevde, när vi träffas ju ändå relativt ofta och gör intervjuer och så, jag upplevde som väldigt rak och ärlig liksom, att när du väl är i en intervju eller som person att du säger vad du tycker och liksom och sådär på en del presskonferenser eller, nu är du inte på så många kanske nu för tiden, men så kan du liksom, du vågar liksom säga vad du tycker istället för att kanske bara stå och bita sig i tungan. Är det så du vill vara också, att det upplevas väldigt rak och ärlig och så?
Ja, var ju det som spelare, så att, och jag tror att de bästa coacher och tränare jag har haft har ju varit liksom rak och ärlig. En spelare läser igenom en ganska duktigt, ganska snabbt. Så jag tycker väl att det är den jag är. Sen försöker man väl hålla det så professionellt som möjligt, men jag gillar ju också tugget. Jag vill ha det i... Även under träningar och så kan jag bli utmanad av vissa spelare och då gillar jag att käfta tillbaks. En av fördelarna kanske var assisterande, att man kan ha lite mer sån relation till spelarna och bita ifrån lite. Så att, försöka hålla det så ärligt som möjligt.
Är den största utmaningen, du pratar om träningarna, är det här att hålla i pipan och regler när det ska blåsas? Och det brukar vara ganska hett ibland när det spelas 3-3 eller sådär. Man är mest arg på er som ska stå där och dumma.
Nej, jag säger det, en utmaning är att vara tränare för att du ska kanske återkoppla till någonting som har varit under föregående byte till någon spelare och så sker det någon incident på isen. Och jag vet inte varför det har kommit till att jag ska vara huvuddomare. Och så ibland så sker någonting. Och så ser man Pierre och Robban. Och Christer kanske inte riktigt. Men han står och pratar med målvakten. Men Pierre och Robban, de börjar vissla och titta uppåt i taket när det ska fattas beslut. Och så får jag all skit. Så. Det, jag gillar det. Det får inte bli för mycket bara. Utan det måste fortfarande hållas under. Vi ska fortfarande kunna bedriva bra träningar.
Men det här med trash talk, annars är det någonting som du ser som en bra egenskap som du har? Eller en styrka bland dina egenskaper?
Ja, men, jag var inte kanske jättebra på trash talk. Jag kanske mer lärde mig vilka knappar jag skulle kunna trycka på för att få motståndarna ur balans. Vilket jag kanske tycker... Alltså, du kan spela hockey, det är liksom skills och allting, men det mentala... finns att utveckla. Alltså det kanske kommer fram lite under slutspelet, men det är det finns mer att hämta där, tror jag, och komma in under skinnet på vissa spelare som har lätt att tappa fokus på få fel personer och fel saker, och då har du helt plötsligt tagit bort 20% av en spelare.
Min uppfattning är annars att det har blivit mycket mer välpolerat, att det är inte riktigt lika, ska jag säga då, grisigt verbalt och fysiskt som det faktiskt har varit även under din tid. Hur ser du på den utvecklingen?
Ja, men det kan jag väl hålla med. Alltså, jag ska inte säga, eller jag kan ärligt säga att jag liksom inte använt något, vad ska man säga, familjärt eller alltså någonting som skulle vara kopplat till familj eller någon incident som har hänt under någon motståndares situation på sidan av hockeyn, utan jag mer liksom, jag vet att Pelle Pressberg gillade till exempel att åka efter varenda avblåsning, eller när han var, då gillade han att gå munhuggas med någon, och då skulle jag då in och byta med någon. Det här kunde vara efter signal. Ja, men då ser jag att han åker och käftar med någon. Ja, men då kan jag åka in och ja, men bara sätta en liten axel bara så att han tappar balansen och tappar fokus. Han kanske står och pratar med någon av våra nyckelspelare. Helt plötsligt så skiftar han fokus och lägger det på mig. Och det var jag, då växte jag bara med den uppgiften, medan han kanske tappade procent. Så att det var ju mer sådana saker som jag la vikt vid och jag tyckte det var otroligt roligt.
Och det var ju sånt var jag liksom, Jimmy Eriksson var en expert på sånt. Jag tror att man kanske underskattar vad en sån, alltså alla förstod Jimmy Erikssons betydelse som spelare och kapten, men det där att köra in lite grann i målvakten, vara och prata med domaren, liksom att du får fokus på annat, och det kan jag känna att lite grann blir ju lite mindre SHL, och kanske också att Skellefteå AIK saknar lite grann de senaste åren, det här lite grann den där edgen i slutspelet, att kunna få styra om fokus lite grann sådär. Så att jag förstår att du tycker att ändå sånt är viktigt.
Ja, men det är ju när man går in i slutspel så tänker man ju, alltså med domare och allt vad det innebär, men alltså det är ju liksom, du kan ju påverka allt och alla, alltså alla är påverkbara. Det gäller bara att hitta rätt nyckel och vissa kliver över gränsen, vissa lyckas göra det utan att kliva över gränsen men ändå vinna fördelar av det. Jimmy var ju bra på det. Det finns ju liksom vilket uttryck var han sa, jag vinner hellre på fusken. Vad var han sa nu? Måste tänka, vad var han sa?
Man vinner hellre liksom fult än att inte vinna alls.
Ja, men precis.
Jag
vinner hellre på fusken och förlorar ärligt. Ja, alltså ja. Någonting sånt där sa han. Och det är ändå, det ligger lite sanning i det.
Ja. Du, avslutningsvis, nu har värvarna Andreas Jonsson här senast, kanske ska in om fler. Har du någon drömspelare som ska komma in här under säsongen om du får välja fritt?
Det finns så många att välja på.
Men som skulle kunna vara ändå möjligt, tänker jag.
Ja, nej men alltså, Andreas är ju ett namn som helt plötsligt bara dök upp där. Så att det var ju, kom ju lägligt. Nej, men det är klart att skulle jättegärna se Oskar Möller komma tillbaka och spela. Linus Karlsson är också ett namn som finns där ute. Skulle inte det finnas någon möjlighet att få de två, så skulle vi kanske behöva liksom en liknande spelare, om man säger så, för att
en rightar forward skulle inte vara fel.
Ja,
man säger
en rightar forward hade ju varit fint. Alltså.
Eller bra skott.
Ja, bra och snabbt skott.
Vad tror du om chansen att Linus Karlsson kan vända hem den här säsongen? Nu är det ju spekulativt och sådär.
Ja, nej men han har ju en dröm att slå sig in i NHL. För min skull och för hans skull, jag hoppas att inte han släpper den. Men för Skellefteå AIKs skull skulle man ju hoppas att han kommer tillbaka och vill spela här. Men han har ju en dröm och en vision om att vilja spela NHL, och det får man ju all lycka till honom att hoppas att det går vägen.
Sen kan man säga att NHL-drömmen behöver ju inte dö för att man vänder hem. Han är ju inte 30 plus.
Nej, det är han inte. Det är han inte.
Ja. Ja, men du, vi får säga tack så mycket för att du tog dig tid och kom hit.
Tack så mycket. Tack
för att ni ville ha mig. Att du kom.
Tack så mycket. Tack.
Visst har du inte missat att Norran har en nyhetspodd nu?
Precis, den heter Studio Norran och den leds av mig, Wilhelm, och dig, Tinnika.
Och den handlar om stora nyhetssnackisar från veckan som gått.
Sök på Studio Norran i din poddspelare så hörs vi.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.